Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Det första avsnittet i juni är det faktiskt inte, utan det var ju förra veckan, men det är första gången vi spelar in i juni 2023. Stefan, hur är läget?
Jo, det är bra. Jag är lite trött idag. Medan du satt på, som jag vet, ett flygplan ifrån USA i natt, så hade jag någon form av, som jag först trodde var ett inbrott, för det var ett jäkla liv i huset. Men när jag gick upp och tittade vad det var som hade hänt, så visade sig att det snarare var någon form av olaga intrång eller hemfridsbrott, för att vi har två katter i familjen och plötsligt fanns det tre katter. Det vill säga en tredje katt hade inkräktat genom den så kallade kattluckan, och det var två då ordinarie katter som var mycket upprörda över detta. Så att hade det här varit någon form av tecknad film, så skulle de sannolikt ha jagat varandra runt väggarna i vardagsrummet, va? Och innan jag fick ut den här inkräktaren då genom att öppna rätt dörr, så han hittade inte ut nämligen genom luckan, så utspelade sig ett och annat litet drama. Men både katterna och jag var väldigt nöjda när den här inkräktaren har försvunnit. Berätta, du har själv varit i Amerika.
Ja, det har jag. Precis hemkommen från, där förlåt, lite hes idag kanske, från New York och den här otroligt rökiga staden som det var när jag lämnade där igår. Det sades ju då att det skulle vara överlägset sämst luftkvalitet i hela världen till följd av vind som låg på från något håll, som gjorde att röken från olika skogsbränder i Kanada helt, liksom, vad ska man säga, skuggade ner hela New York. Alltså det gick inte att se några skyskrapor överhuvudtaget på Manhattan när man åkte taxin ut till New Yorks flygplats. Så det var ju också en upplevelse.
Det är obegripligt om man har varit i New York och inte kunna se skyskraporna. Det måste jag säga. Jag har varit med om liknande grejer borta i Kalifornien där jag har varit ganska mycket. Och där är det ju också ett känt fenomen med då inhemska skogsbränder. Och där har jag vid ett par tillfällen passerat områden där man nästintill kunde skära sig igenom någon gul liknande senapsgas närmast, va, som är av mer rinnande karaktär än gaskaraktär. Ja, där ser man.
Ja, men det var mycket spännande och lite juridik fick jag väl ändå till mig genom att jag åtminstone stod utanför och blickade upp mot den här, för den som har sett på tv och annat, mycket kända domstolen i centrala New York, där den här trappan som man har sett otaliga personer, kända som okända, gå ner och uppför. Så det var lite kul. Men om vi släpper USA, så har det ju hänt saker under tiden som jag har varit borta och som du har gjort andra saker sedan vi spelade in podden senast. Och vi har bland annat på Dagens Juridik publicerat en så kallad helgpanel där vår kollega Sara Johansson ställde frågor till ett antal brottmålsadvokater om häktningar och så vidare. För det är ju så, det är ju rekord tung rekord, stor rekord, hög beläggning på landets häkten. Och då frågade Sara, de här försvarsadvokaterna, vad det kan bero på, hur det påverkar deras klienter och så vidare och så vidare. Och man kan väl säga att flera av dem var ju överens om att de anser i alla fall att det görs en del summariska bedömningar av domstolarna när det kommer till häktningsfrågorna. Andra tycker att man gör otillräckliga bedömningar i häktningsfrågorna och sådär. Det här är en evig fråga för dig och mig, Stefan, och för många läsare och många lyssnare här på Dagens Juridik och på Dagens Juridik podden. Vad ska man säga om det här egentligen? Går det, kommer vi någonsin komma runt problemen med häktningstider i Sverige?
Ja, det är ju två frågor. Den ena är av mer rättslig karaktär och den andra är av praktisk karaktär. Alltså den rättsliga frågan är, ett, häktas människor på allt för lösa boliner? Två, omhäktas människor på allt för lösa boliner? Och tre, har vi då möjlighet att hantera häktade personer i häkten på ett tillräckligt bra sätt utifrån de krav man kan ställa enligt både mänskliga rättigheter och allmänna humanitära krav och så vidare. Och svaret på den första frågan är, vet jag inte, om man häktas för lätt, det har ju diskuterats, så det kan man ju ha åsikter kring. Om man häktas för, omhäktas för enkelt däremot, det har vi diskuterat många gånger här, och där tror jag att man kan säga att ja, så är det. Vi har haft väldigt långa häktningstider i Sverige generellt. Vi har en väldigt tolerant häktningsdomarkår, om jag får uttrycka mig så. Det vill säga kravet på att det ska faktiskt ha funnits nya konkreta bevis vid en ny häktningsförhandling som så att säga stärkt bevisläget är inte alltid beaktade. Det kan vi vara helt överens om, skulle jag påstå. Och det blir mer en slentrianmässig omhäckning gång efter annan. Va? Och det där är inte bra, därför att teoretiskt sett så skulle en ond regim på det sättet kunna hålla folk i fängsligt förvar hur länge som helst utan att det ens väcks åtal. Och jag menar, häktningstider som börjar bli några år och sådär, som vi faktiskt har sett i extremfallen i Sverige, det är inte alls bra, det kan man säga.
Men om man vänder lite på det, så tror jag att de flesta som ingår i det vi brukar kalla för allmänheten eller den intresserade allmänheten kanske tycker att det är orimligt att låta en person som är misstänkt för, låt säga, ett grovt narkotikabrott eller liknande, där det ändå finns viss bevisning, att man då efter en månad skulle säga så här, ja, utredningen pågår fortfarande, men vi kan inte hålla dig häktad här, och så får du göra precis vad du vill här nu fram tills att vi eventuellt ska väcka åtal. De flesta hade ju tyckt att det låter ju inte klokt om man skulle göra. Nej. Så. Det, är man misstänkt så får man väl sitta där häktad och vänta på rättegång, och blir man då friad så får man väl lämna häktet.
Fast samtidigt är det så här att alltså, hela statens våldsmonopol, hela det här systemet och samhällskontraktet som vi brukar prata så mycket om i den här podden, bygger ju på att man inte kan belamra, så att säga, den misstänkte med annan skuld än det han är misstänkt för, och sen har rätt att få prövat i domstol. De praktiska och rättsliga ramarna för den här typen av då våldsmonopolistisk verksamhet vilar till 100% på staten, och när det gäller rättsliga frågor på åklagaren i bevishänseende och på bedömningsfrågor på domstolarna och på kriminalvården, som är en statlig myndighet under regeringen, när det gäller då förvaring, där det ska leva upp till de krav som Sverige har gått med på, och som vi också i vårt allmänna arbete för mänskliga rättigheter ställer krav på andra länder. Vi kan alltså inte tränga ihop hur många som helst i celler och inom kriminalvården, och vi kan inte i allt för stor omfattning förvara häktade människor i arrester och så vidare, där det är helt andra tankar bakom att lokalerna hur lokalerna är utformade. Så med, man kan i princip kan man säga så här, att ja, visst måste det finnas en viss tolerans för att omhäktningar sker, i varje fall vid de första tillfällena när det gäller allvarliga brott, i strid med det som jag tidigare sa. Men sen måste man ju börja ställa krav. Det är inte den misstänktes ansvar att se till att utredningen bedrivs skyndsamt, att till exempel NFC klarar av att göra sina DNA-tester och andra forensiska tester tillräckligt snabbt. Det är statens fel om det inte lyckas med det.
Men nu har ju Sara frågat försvarsadvokater här, och det ligger väl i sin natur att de kanske är kritiska till det här, men då kan man väl ställa frågan, Är det så att även försvarsadvokater eller advokater generellt accepterar omhäktningar och inte arbetar tillräckligt aktivt för att få sina klienter ut ur häktet? Kan det finnas liksom mer eller mindre taktiska skäl för en advokat att, så att säga, inte bråka för mycket med domstolen under häktningstiden och säga att vi får acceptera här att du får sitta en månad till innan vi begär ytterligare en omhäktningsförhandling? Alltså nu blir det väldigt så här branschigt och liksom så. Men tror jag att det kan finnas sådana, alltså att det skulle gå och rikta viss kritik mot advokaterna också?
Jag tror absolut. Alltså jag kan ibland, efter de, vad är det nu, 30 år som jag har varit med i den här branschen, tycka att man ska säga i vissa avseenden spelar med eller rättare sagt faller in i en lunk som systemet bestämmer takten i, och det är inte alltid bra. Visst har jag varit på omhäktningsförhandlingar där advokater har protesterat med just det argument som jag framförde, men jag tror att man allt för lättvindigt så att säga, tar den här frågan med, inte med en axelryckning utan snarare med en stor suck som till slut inte ens blir en suck annat än inuti huvudet, och man knyter näven i fickan. Och här tror jag att man gång efter annan borde påpeka de här sakerna, att det här är inte acceptabelt. Sen ska vi säga i de allra flesta fall, som i så mycket andra sammanhang, så är de svenska häktningstiderna i så att säga normalfallen, de här vanliga som yrkesbusarna som åker ut och in och sitter häktade och sen döms de till 6 månaders fängelse för en rad brott som i sammanhanget inte går att jämföra med mord och så, men till sin mängd är väldigt många. Där är kanske häktningstiderna inte alls så långa som vi normalt här sitter och kritiserar. Jag tycker man ska säga det för balansens skull.
Ja, och jag tror att skulle du fråga en domare så skulle de säga att nej, vi häktar inte alls för lättvindligt. Samtidigt kom det statistik från Brå förra veckan som gav i handen att antalet dömda personer som avtjänade sitt fängelsestraff i häkte ökade med 110% under förra året jämfört med 2021. Så att, jag menar, det är uppenbart så att det sitter personer häktade väldigt länge, och sen så sitter de där även efter att de har dömts för att det finns inga platser på anstalterna. Ja. Och det är ju ett annat problem, det får vi diskutera någon annan gång. Men uppenbart är det ju så att det sitter personer häktade under väldigt lång tid. Man sitter häktade efter den fällande domen. Ett häkte uppfyller ju inte alls samma krav som en fängelsecell ska göra, som jag har förstått i alla fall. Och då blir det ett problem i sin tur att man liksom avtjänar sitt straff på ett sätt som är betydligt kanske tuffare då än vad det skulle varit om man fick sitta på en klass 2-anstalt eller en klass 3-anstalt till och med.
Så där är det ju normalt. Alltså det är precis som du säger, att det är en helt annan sak att komma ut på anstalt i de allra flesta fallen, för du får umgås med människor och du får ha arbetsplikt på svenska fängelser, så du har någon form av, om inte meningsfull, så i alla fall sysselsättning regelbundet. Va? Sen finns det ju undantag ifrån det. Jag vet en klassisk så kallad buse, för att prata polisspråk, som jag har haft en del med att göra. Han är tyvärr inte i livet längre. Dog alldeles för ung, som många av de där narkomanerna gör. Han var i princip en sån som sökte häktets lugna vrå när han behövde tända av. Och så tog han då straff från tingsrätten som utdömdes på, låt säga, ett halvår. Eller kanske inte ens på det, utan snarare på ett antal, i vissa sammanhang, någon månad eller ett par månader. Och så överklagade han tingsrättens fällande dom till hovrätten, och när de väl beslutade att ta upp och hade satt ut tid för huvudförhandling, så återkallade han överklagandet, för då hade han kunnat stanna kvar på häktet och inte placerats på anstalt, och då kunde han så att säga få sitta där i lugn och ro lagom tid tills dess att kvarnarna hade malt även hos hovrätten, och så återkallade han överklagandet och nöjd förklarade sig med tingsrättens dom, och då hade han i princip avtjänat större delen av sitt straff, och så kom han ut igen, och sen åkte han till Jakobsberg och så kvitterade han ut sitt bidrag enligt tariff, och så gick han ner på torget och så köpte han ifrån sin langare ytterligare lite amfetamin, och sen så fortsatte den här cirkusen tills han då tyvärr gick för några år sedan. Han blev faktiskt ihjälslagen av en annan kriminell, men det är en helt annan historia.
Men om vi nu ska försöka presentera någon form av lösning här, vad är lösningen? Om det nu är så att folk sitter häktade på för lättvindliga grunder, om man omhäktas för lätt, vad är alternativen? Är det att man ger någon reseförbud, att man tar deras pass och samlar in deras legitimationer och säger att du måste komma och anmäla dig 5 dagar i veckan? Om man nu är yrkeskriminell, en farlig person med stort våldskapital som kanske ingår i något kriminellt nätverk och bedöms vara en mycket farlig person. Är det lämpligt att låta en sån person inte sitta häktad om den är misstänkt för ett grovt brott?
Nej, alltså
kan man göra det? Vad finns det för möjligheter överhuvudtaget?
Ja, men det är ju jätteknepigt där, därför att lagen har ju som bekant, om vi bortser från, eller rättare sagt den obligatoriska häktningsgrunden med ett misstänkt sannolika skäl för ett brott som kan leda till minst tidigare 2 års fängelse, tror man har sänkt det där, va? Till, är det 1,5 nu?
Jag tror det.
Med anledning av att man ville få in fler på häktet och inkapacitera bland annat för ett antal brott som hade med var det, olaga vapeninnehav och så.
Ja, precis. Vilket man i sin tur kan tycka är olämpligt, för det kan jag verkligen säga oavsett vad man har för åsikt i andra frågor, att man ska använda häkte som någon form av lösning för att kyla ner olika konflikter, det köper jag inte alls.
Det har till och med riksåklagaren Petra Lund sagt i en intervju i Dagens Juridik att hon inte alls tycker om som metod, men det har ju öppet framhållits både från politiskt håll och från polisen om att det är mycket effektivt sätt. Och här kanske vi har en del av ökningen, inte vet jag. Jag har inte sett siffrorna på hur mycket det har gett, men det är inte osannolikt. Men om vi nu har den obligatoriska häktningsgrunden, och sen har vi då i varje fall de 3 vanligaste särskilda häktningsskälen, nämligen alltså återfallsrisken, flyktfaran och risken för så kallad kollision, alltså att förstöra bevis som man är där ute. Om de är uppfyllda, ja, då vore ju knepigt att släppa ut den här människan om en domstol med god inblick i vad som gäller anser att det är så. Om man då praktiska skäl måste släppa den här människan, så är det klart att de här riskerna för fortsatt återfall i brott, flyktfara eller förstöra bevis då i någon mening det får man ju anse, annars så fanns ju inte häktningsskäl, eller skäl att häkta, grund att häkta ska jag säga, enligt de här häktningsskälen.
Nej, jag tror att det här är en fråga som du och jag inte kommer lösa, men den är intressant att diskutera, för att det är någonting som är ständigt aktuellt. Sverige får ständigt återkommande kritik från FN när det gäller de långa häktningstiderna. Trots detta tycks det inte finnas någon större politisk vilja att komma till rätta med de här frågorna.
Nej, och sen har, nej, det, och exakt det. Och det är därför jag tror att det är faktiskt det, så att om du och jag är lite motvalls här, så må det vara hänt. Det är naturligtvis så att sådana som du och jag, för den delen de flesta försvarsadvokater, tycker att det finns alla anledning i världen att ha våra häkten och våra häktesskäl, men då ska det skötas på ett snyggt och prydligt sätt. Dessutom, just med tanke på det du säger om den här bristande engagemanget politiskt för åt andra hållet än det håll där vi kanske just nu då lutar emot, det är på sätt och vis förståeligt, därför att många vanliga människor där ute tycker att det är ingen skillnad på dömda och häktade personer, utan de kan gott sitta där och vi kastar gärna nyckeln i sjön, för att uttrycka mig lite drastiskt utifrån vad väldigt många tycker, tyvärr.
Så är det. Du, Stefan, vi ska lämna häkterna och vi ska gå vidare med en diskussion om den nya lagen om ordningsvakter som riksdagen röstade igenom här i veckan. Och då står det ett pressmeddelande här från riksdagen att den här nya lagen ska skapa förutsättningar för en, citat, mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter samt ge dem utökade befogenheter. De ska få användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller bidra till trygghet. De ska även ges fler befogenheter, exempelvis att få transportera vissa omhändertagna personer och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa. Det här finns det ju också åsikter att ha om, för det blir ju med den här nya lagstiftningen möjligt att använda ordningsvakterna som någon form av polisens förlängda arm eller någon slags kvasi polisstyrka när de ges fler och fler befogenheter. Och det kan man ju vara kritisk till, eller så tycker man att det är jättebra att man kan avlasta polisen. Vad tycker du?
Men alltså, det är ju samma sak här. Alltså, i det läge vi befinner oss i med en polisiär kris och polisledning som inte löser det här, ordningsstörningar och säkerhetsproblem där ute i landet, så är det klart att på kort sikt så är det här ett sätt att inte lösa problemet, men att åtminstone lätta bördan för en hårt ansträngd poliskår, speciellt poliser som arbetar i yttre tjänst. Va? Men i ett större perspektiv så är det enligt min uppfattning djupt olyckligt. Och anledningarna kan man stapla på varandra. Till att börja med statens, alltså polisens uppgift att upprätthålla allmän lag och ordning ute i samhället. Det är den mest ideologiska grunden här. Ordningsvakter är avlönade privat, men har ett särskilt förordnande som gör att de då i formell mening utövar myndighet när det gäller vissa av de här bestämmelserna om lobb, alltså omhändertagande av berusade personer, och PL13 och polislagens 13 paragraf när det gäller att omhänderta folk som stör ordningen och frisprövar folk, och då är det ju myndighetsutövning. Men utöver de här lite mer ideologiska bitarna så är det inte bra att man då i princip öppet ersätter poliser med ordningsvakter av de enkla skälen att det är en himmelsvid skillnad på både utbildning, kompetens när det gäller ordningsvakter och det som tidigare hette ordningspoliser och numera kallas för uttryckningspoliser, tror jag.
Ja, ingripande poliser.
Ingripande poliser, förlåt mig. Ingripande poliser heter det numera. Det är viktigt här med vokabulär. Och antagningskraven är olika och de allra flesta ordningsvakter, precis som i alla andra sammanhang, jag är noga med att undersöka, det gör naturligtvis ett utmärkt bra jobb och så vidare. Men jag är förvånad, det kan jag säga, att det svenska polisfacket, som annars är ganska högljutt och har en väldigt stor makt, man brukar säga att polisfackets ordförande är i princip att jämställa med rikspolischefen när det gäller vilken makt man har över den svenska polisverksamheten. Jag är förvånad över att facket inte någon gång har haft några större invändningar mot detta, därför att det de gör på sikt är att utarma polisernas arbete. Och hade det varit vilken annan yrkeskår som helst, så hade man inte velat se att betydligt mindre utbildade människor successivt tillåts ta allt större plats. Sen har jag ingenting mot ordningsvakter, absolut inte, som företeelse, tvärtom. När de har ett skyddsobjekt där de får ingripa och i dess omedelbara närhet och dessutom står under polisens tillsyn, vilket ordningsvakter till skillnad från till exempel väktare då gör, så fungerar de utmärkt som dörrvakter i restauranger och på evenemang och sådär, absolut. Men just det att man utökar tiden möjligheten att kunna använda dem i en större omfattning rent allmänt, det tycker jag är en farlig utveckling.
Men är inte den uteblivna kritiken från Polisförbundet, är inte svaret på frågan här ganska enkel, att de har ju för mycket att göra och poliser kanske inte vill åka runt i parker och hälla ut sprit från folk som sitter och dricker öl på en parkbänk, då kanske man kan använda ordningsvakter till det. Poliserna kanske inte vill bemanna tunnelbanestationerna för att patrullera där för att se till att det är ordning och reda, då kanske man kan använda ordningsvakterna till det. Alltså det finns ju, kan ju finnas skäl till att polisen inte är kritisk till det här, nämligen det faktum att de har andra arbetsuppgifter att sköta, och kan man då bli avlastade av de här privata företagen och deras ordningsvakter, så är väl det prima fina liksom.
Oh, fast det var inte riktigt så, ja, absolut, du har säkert rätt, men det var inte riktigt så det var tänkt, utan det var ju snarare tänkt så att ett evenemang eller en offentlig lokal eller en restaurang, vad det nu må vara, där det är orimligt att ställa krav på att staten ska finansiera en varaktig ordningsbevakning. Om det inte då inträffar någonting akut naturligtvis. Det vore orimligt att säga att det ska stå en polis utanför varje krog nere på Stureplan. Men då har man från början sagt att nej, men det får krogen själv bekosta genom att anlita ett bevakningsbolag eller anställa en ordningsvakt genom ett bevakningsbolag. Och sen utrustar vi den vakten med lite befogenheter som är rimliga, till exempel när det gäller att ta om hand berusade personer och folk som stör ordningen och avvisa dem och så vidare. Men att det i största allmänhet skulle bli någon form av tillgänglig resurs för upprätthållande av allmän ordning ute i samhället, så var inte tanken från början. Och än en gång, ordningsvakter gör ett utmärkt jobb. Jag tycker själv att det är bra när man ser dem i tunnelbanan här i Stockholm, att man det är om inte annat trygghetsskapande att det finns ett gäng sådana här som ronderar. Men det är ju ett särskilt objekt också. Tunnelbanan är ju ett särskilt skyddsobjekt, även om det bedrivs på regional nivå med allmänna medel. Så vi hade ju för sig en tunnelbanepolis en gång i tiden, men det har alltid funnits ordningsvakter som har sett till det där också.
Ja, men jag tänker att i grund och botten så är det väl ganska bra om det här är nu någonting som man kan konstatera bidrar till att människor känner sig mer trygga, att man ser uniformerad personal, oavsett om det rör sig om ordningsvakter eller poliser, så är väl det jättebra, kan jag tänka. Sen är det klart att det finns, som du var inne på, ideologiska invändningar, ideologiska skäl mot att man liksom inte ska lämna över det statliga våldsmonopolet eller i övrigt det monopol som polisen har på att liksom upprätthålla lag och ordning i allt för stor utsträckning till privata företag. Men om man bortser från det, vilket man kanske inte kan göra, men om vi låtsas att man kan göra det nu, så är det väl lysande om den här uniformerade personalen i form av ordningsvakter både kan utföra den typen av arbetsuppgifter som enligt polisen tar för mycket tid i anspråk i förhållande till vad det ger, men också skapa trygghet genom att bara finnas där och patrullera områden där många människor rör sig.
Ja, i praktiken så har du ju naturligtvis rätt, och det säger jag ju också. Jag bara tycker att det än en gång är viktigt att peka på de ideologiska eller närmast i varje fall långsiktiga risker som finns med det. Ordningsvakter är ett komplement och inte ett substitut för poliser, och där tror jag att vi för länge sedan och i synnerhet nu har gått över den gränsen. Sen har jag förståelse för också att det är det läge vi har just nu är svårt att lösa de här problemen på annat sätt. Men det förskräckliga med det är att hela utvecklingen går hand i hand med den privata säkerhetsbranschen, där man även från kommuners sida, som ju då som bekant sedan 60-talet inte får ha poliser anställda i kommunal regi eftersom staten ansvarar för polisverksamheten sedan dess, så blir det allt vanligare så att kommuner får anställa personer från privata bevakningsbolag för att patrullera sina citykärnor och centrum och för att utföra sånt som egentligen man redan har betalt skatt för att polisen ska göra. Och i takt med att det blir en normaliserad bild så kommer då också kraven på polisen att minska när det gäller synlighet ute i samhället. Vi har ju våra ordningsvakter. Ja visst, ni får betala för det två gånger om. Dels på när ni betalar er kommunalskatt och dels när ni betalar då annan, till exempel statlig skatt i form av moms och de som betalar statlig inkomstskatt och lite annat sånt här. Så att det här är inte bra.
Men se fördelarna då. Låt säga att jag exempelvis skulle lobbas av ordningsvakter idag nere på T-centralens tunnelbanestation i Stockholm. Då skulle jag ju behöva sitta där i något betongklätt rum tillsammans med de här ordningsvakterna och vänta på att polisen ska kunna komma dit för att transportera mig till arresten eller till sjukhuset. Om vi nu ger ordningsvakterna de här nya befogenheterna så kan ju de ta hand om mig där och sen så kan ju de transportera mig till polisarresten eller till sjukhuset. Så slipper jag ju sitta och vänta där i en timme på att jag ska få transporteras därifrån. Ordningsvakterna kan köra mig dit och sen kan de fortsätta sitt arbete istället för att sitta på huk och liksom dalta med mig.
Ja, det är bra. Du har helt rätt. Och just den delen av de här utökade befogenheterna som rör transporter utav till exempel omhändertagna, så länge det är kortare transporter och så vidare, det kanske inte är någon principiella invändningar mot i sig. Tanken är ju då att en ordningsvakt som har omhändertagit en person ska låta en polisman överpröva den grunden som används för att personen är frihetsberövad, och sen ska polismannen då, eller poliserna, överta omhändertagandet med eget ansvar och göra en bedömning och föra personen till. Men visst, det är praktiskt sett fullt möjligt att göra på det här viset. Frågan är bara hela tiden man utökar befogenheten. Vad är nästa steg? Ska vi ha parkeringsvakter som får vara någon form av till slut andra klassens trafikpoliser och inte bara övervaka efterlevnaden av parkeringsvillkor utan också stoppa trafik som inte vet jag kör för fort eller som beter sig i trafiken. Är det rimligt att vi överlåter det på en så att säga, mindre i sammanhanget utbildad grupp människor? Är det inte så att vi har stort förtroende för våra poliser just för att de är både välutbildade och pålitliga på det som bara poliser ska utföra? Jag vet inte, men än en gång, jag köper dina praktiska argument, men på lång sikt så tycker jag att det känns inte bra.
Okej, då stannar vi där och så går vi vidare. Ja, för nu är vi tillbaka till resandet och till Arlanda flygplats där en kvinna ganska nyligen gjort sig skyldig till obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Hon hade varit ute och rest tillsammans med sin lilla dotter. De hade kommit till Arlanda sent på natten, kvällen från en semesterresa på Kanarieöarna. När de var ute i bagagehallen så kom den här kvinnan på att nej, jag har glömt en väska på planet. Hon tog sig då in tillbaka till gateområdet eller vad man ska kalla det för, genom dörrar där det tydligt stod att du får inte gå in till det här området från det här hållet genom de här dörrarna. Hon gjorde det ändå. Hon gick in samtidigt som någon annan gick ut, kom tillbaka till gaten, fick hjälp att hitta sin väska, gick ut, hämtade sitt bagage och blev sen gripen eller åtminstone tilltalad av personer som jobbade på Arlanda, vilket senare ledde till att hon åtalades och dömdes för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Det här är en artikel som har upprört många. Många tycker att det är rent och skärt fianteri att man ska dömas för ett sånt här brott bara för att man ville tillbaka till gaten och hämta sin glömda väska. Jag kan vara benägen att hålla med Stefan att det känns väldigt hårt att man ska dömas för brott. Men samtidigt är det så obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Det är ju inget brott man skojar bort. Det är ju faktiskt ett rätt allvarligt brott.
det är väl det som ligger i den ena vågskålen, att börjar man liksom tumma på reglerna kring den typen av brott, inte minst i dagens läge när vi har en både förhöjd hotfull situation för terrorism och när vi har krig i vår närhet och när säkerhetsfrågor av det här slaget är hela tiden på tapeten. Det ligger naturligtvis och väger tungt i den ena vågskålen. Å andra sidan så är det precis så som kanske både du och de andra kritikerna här har sagt, att ett skyddsobjekt, ja, men det är ett skyddsobjekt dit allmänheten har tillträde. Hade hon till exempel gått och köpt en business class biljett på ett SAS flight samma dag, så hade hon kunnat passera säkerhetskontrollerna och gå in och hämta sin väska och därefter gå ut igen. Det krävs ju, det är inte ett skyddsobjekt i den meningen att ingen har tillträde dit. Det är inte ett skyddsobjekt som är av militärt klassat slag dit enda särskilt inbjudna människor får komma. Och därför så kan man ju tycka att jag förstår att man ingriper från ordningsmaktens sida på plats. Vänta, vem är du? Du får inte gå tillbaka på det här sättet. Men att sen så att säga, agera som åklagare och väcka talan i såna här saker. Man brukar säga att den absoluta åtalsplikten trots allt inte är så absolut som den är, med hänvisning till allt från processekonomiska överväganden till möjligheten att ge eftergift på om det är uppenbart bagatellartat och sådär. Och man kan nog diskutera ett sådant sammanhang om det var ändamålsenligt, tycker jag också. Ja.
Samtidigt så konstaterar i domstolen att kvinnorna var fullt medveten om de röda skyltarna om enkelriktning på de här dörrarna som hon passerade och befann sig på en flygplats som, citat, är en typ av objekt som är föremål för olika slags säkerhetsåtgärder. Och det är man väl medveten om när man flyger, att man måste passera både en eller två säkerhetskontroller. Det kan vara passkontroller och annat. Det är ju väldigt strikta regler när det gäller flygplatser och sådär. Och precis som du brukar prata om det sluttande planet i andra form av sammanhang, så kanske det finns ett risk för ett sluttande plan om man inte skulle åtala någon för obehörigt tillträde skyddsobjekt när man gör sig skyldig till det på en flygplats som ändå är omgärdad av stora säkerhetsarrangemang.
Ja, nej, ja, absolut. Absolut. Just den här podden av alla, det låter som jag sitter i någon allmän flummare här. Som, så är det inte alls, tvärtom. Jag är för både proportionella straff och häktningar och häktestider när det erfordras och så vidare. Men när det gäller den här frågan då, så är det mer av praktisk karaktär, tycker jag, att man till slut tittar på, ja, än en gång, det är inte ett skyddsobjekt. Hon har inte trängt sig in i militära underrättelsetjänstens hjärta direkt, utan det är utrymme dit allmänheten har tillträde i övrigt. Men jag förstår vad du menar. Jag, det var det jag inledde med, att det kanske är så att man ska se lite starkare, lite skarpare på gärningar som gäller just den här typen av överträdelse med skyddsobjekt och allmän säkerhet i de tider som är nu. Jag bara tycker att det är viktigt att framhålla även den andra sidan.
Ja, men jag menar, vi lever ju i tider här nu med ett ryskt invasionskrig mot Ukraina. Jag läste senast igår när jag satt på flygplanet att man nu uppmanas att inte prata hemligheter i bilar som har tillverkats i Kina, eller kinesiska bilmärken eller vad det var och sådär. Och jag menar, vi har ju sett otaliga personer här den senaste tiden som har dömts för olika typer av intrång på skyddsobjekt. Personer som har fotat av kartor, personer som har trängt sig in på militära anläggningar och tagit bilder eller delat information om sådana här skyddsobjekt på nätet och så vidare. Och jag menar, det går väl inte att utesluta att den här kvinnan, nu leker vi med ett scenario här, skulle kunna varit en rysk spion som hade med sig ett barn som ett svepskäl för att få gå in på ett skyddsobjekt. Alltså jag menar, man kan inte utesluta någonting.
Nej,
här.
Liksom. Men det är ju så lagen är formulerad och utformad också, att man naturligtvis inte kan göra undantag för en person som till exempel bär på ett barn. Eller, det här har vi ju sett i vissa sammanhang när det gäller narkotikalangning, att det, under vissa perioder, nu tror jag inte det är så, men det var så för ett antal år sedan, att man använde till och med gravida kvinnor eller folk som simulerade graviditet. Och så det här, under mammaklänningen där så fanns det gott utrymme om att hänga påsar med både det ena och det andra i. Så att absolut, man kan inte bortse från sånt. Det är klart att det är på det viset. Sen det här du nämner om bilar, nu kanske vi tappar vår röda tråd där, men det är ju intressant, därför att i dagens bilvärld, som då innehåller allt från inbyggd kommunikationsutrustning till positioneringsutrustning som då inte bara för 10 år sedan fanns i bilar, så undrar man ju till slut, är det någon som sitter och följer den? Och i synnerhet när man har en hyrbil. Där kan man ju se. Sen är frågan om hur och när och på vilket sätt de kan aktivera det här. Men jag vet själv för ett antal år sedan jag var i USA och jag skulle öppna takluckan på den där bilen. Och jag tryckte på fel knapp och det visade sig att jag tryckte på någon knapp som var en sån här SOS-knapp som satt där i taket. Och plötsligt började en röst säga att vi vet var du befinner dig, vad är det som har hänt? Och då fick jag förklara, nej men det är ingen fara och så vidare, jag är bara en klantig turist. Men det intressanta med det är ju ändå att det vill säga det sitter en ledningscentral någonstans som har koll på de här bilarna och i det här fallet var det en hyrbil, men det var i det sammanhanget vill jag menas Mercedes egen ledningscentral som de har som någon säkerhet. Nu tappar vi fokus helt, men jag tyckte att det var intressant det du säger, att vi lever i en värld där det totalt sett är väldigt mycket öppna och dolda säkerhetshot som kanske då kräver viss omsorg från lagstiftarens sida, och då kanske det också är viktigare än i många andra sammanhang att de reglerna upprätthålls på ett något mer strikt sätt. Där fick jag väl sammanfatta.
Ja men absolut, och sammanfattningsvis är det väl så att hade det här nu varit en person som hade haft onda avsikter och så hade det suttit en person på den här kameraövervakningscentralen på Arlanda som då såg när det här skedde, vilket var anledningen till att man senare grep henne och hon åtalades för brott, som bara hade låtit det här bero. Och så hade det visat sig att det var en rysk spion som försökte bereda sig tillgång till uppgifter som hon inte hade rätt att bereda sig tillgång till. Då hade det blivit ramaskri. Så hur larvigt man än tycker att det här åtalet är, så känner jag någonstans när man diskuterar sig fram till svaret på frågan om det var bra eller dåligt eller vad man nu tycker, så är det ju fullt rimligt.
Ja men det är klart att det är. Och det, jag tycker ändå man måste skilja på själva ingripande situationen där det är självklart att man måste ingripa om man nu ser en person som gör sig skyldig till det här. Sen kommer vi till ett åtal beslut i den här delen också då, å andra sidan så att lagen ska vara lika för alla och så vidare, så att där kanske man kan säga att varför ska då en person som i efterhand och efter utredning har visat sig icke utgöra något reellt säkerhetshot komma undan när en person som möjligtvis skulle kunna misstänkas ha onda avsikter inte skulle komma undan. Absolut, jag hör själv att det haltar till vissa delar, men jag tycker ändå att diskussionen är rätt intressant.
Diskussionen är superintressant och det hoppas jag att ni lyssnare har tyckt att den här podden har varit också. Som vanligt så vill jag uppmana er att höra av er om ni har några frågor eller andra åsikter om podden. Då mejlar ni mig till podden@dagensjuridik.se och så säger vi tack för idag och på återhörande nästa vecka.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.